Psykiatrikerna.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Psykiatrikerna med mig Anders Hansen och med min kollega Simon Kjaga. Idag så får vi träffa Michael Gazzaniga som är professor i neurovetenskap vid University of California. Och han brukar ses som den som grundade fältet kognitiv neurovetenskap. Han är oerhört senior forskare får man säga inom det här.
Ja visst, han har skrivit en lärobok i ämnet och den refereras ofta. Och det är ju ett spännande område verkligen som har sett en enorm utveckling de sista decennierna.
Michael Gazzaniga har skrivit flera populärvetenskapliga böcker och en av dem heter Tales from Both Sides of the Brain, på svenska Kluven. Och den här handlar om split brain-patienter. Och det här var patienter som opererades för epilepsi. De genomgick en operation på 40-talet, 30-40-talet, där man skar av corpus callosum. Och corpus callosum är den delen av hjärnan som förbinder de båda hjärnhalvorna. Och det resulterade i att de här patienterna, de hade två hjärnhalvor som var separerade från varandra. Och de fungerade normalt, men det visade sig ha väldigt märkliga följder de här operationerna. Och Michael Gazzaniga tillsammans med en annan forskare som heter Roger Sperry som fick Nobelpriset för det här, de började undersöka de här split brain-patienterna och de såg väldigt märkliga fynd. Bland annat märkte de att om man visade, de hade en pojke som hade genomgått den här operationen och så visade de honom en mening som hans vänstra öga fick se. Den visade sig framför vänster öga och i vänster del av synfältet. Då kommer information från vänster öga och vänster del av synfältet till höger synbark. Hos alla människor så förflyttas den informationen sen till vänster synbark, alltså till vänstra hjärnhalvans synbark. Men det kunde det inte göra hos de här patienterna, för de hade fått deras hjärnor var ju så att säga kluvna då. Och det märkliga var att den här pojken han såg, på den här texten han såg så stod det: vem är din favorittjej i klassen? Och då började han rodna och så frågade de honom: varför rodnar du? Och då visste han inte det. Och han kunde inte förklara det, och det tror man beror på att språket sitter i vänster hjärnhalva höger ökad utsträckning. Och den vänstra hjärnhalvan hade aldrig sett den här lappen då. Den hade bara höger hjärnhalva gjort. Och höger hjärnhalva är mer emotionellt viktig. Så att han började rodna, men han visste inte varför. Och sen började han med vänster hand plocka fram ett antal alfabetbrickor. Och där bokstaverar han ordet Liz, som var hans favorittjej i klassen. Och det beror på att höger hjärnhalva styr vänster hand då. Så jaget tycktes faktiskt ha blivit kluvet hos de här människorna som hade fått corpus callosum avskuret.
These are patients who had uncontrollable epilepsy. And 50-60 years ago now, the idea was that maybe there could be a surgical intervention by severing the connections between the two half brains. If a seizure started in one half, it might be limited to that brain, not spread to the other, and maybe that would prevent the patient from going into a generalized convulsion. So that was a simple idea, and it seemed to work as long as the surgery was continued with medication. And that's the medical side of it. And my side of it was to say, well, what are these patients experiencing? What is it like to have a split brain? How do they behave differently? And my work is on that topic. And I started doing it 50 years or so ago, 69. It keeps getting longer with Roger Sperry at Caltech.
And your research shows so many interesting things, but it basically is that the brain consists of many subsystems that are working more or less independently of one another, and they could basically also be competing against one another.
I think so. I think that this work and lots of other works basically reveal the brain is organized in terms of localized modules that are constantly performing the functions that make the whole brain work. And the big question is how those specialized localized systems, which are all throughout the brain, interact to give us this sense of psychological unity that we all experience.
Så den här forskningen kring split brain-patienterna, det är inte bara makabra anekdoter, utan det visade att hjärnan verkar bestå av ett stort antal olika subsystem, självständiga system som kan arbeta mer eller mindre oberoende av varandra.
Och det är intressant, för det här är ju på något sätt ett annat perspektiv på mycket av det vi diskuterat tidigare om att hjärnan ska ses som ett nätverk där olika delar av hjärnan interagerar. Det är också så att vissa delar av hjärnan faktiskt är mer unika och specifika i sin funktion.
Ja, och kan arbeta oberoende av varandra. Och då kan man ju tycka att det här är en jättekonstig konstruktion. Varför är hjärnan konstruerad på det här sättet? Ja, förmodligen så har det en evolutionär bakgrund. Att hjärnan har ju inte designats vid ett tillfälle, utan den har ju hela tiden byggts på där den har blivit mer och mer avancerad från tidigare arter, så att säga. Och evolutionen lägger till små saker men tar ofta inte bort så mycket. Det brukar man säga, evolution is more of a tinkerer than an engineer. Och det här är också något som vi har diskuterat med David Linden i tidigare avsnitt. Så på det här sättet så har små funktioner byggts på hjärnan, och då har vi liksom det här mishmashet med av en massa olika subsystem som drar åt olika håll och som vill olika saker. Så att logiken i varför hjärnan är uppbyggd på det här sättet, den förstår man bättre om man ser det i ett evolutionärt perspektiv.
That's right. I mean, there's a big factor of evolvability. If there's a development that assists in survival, it gets gradually added on to the existing structure, and so we have this very much this evolved entity in the human. As William James famously said, the human has more instincts, not fewer. We are a very complex neurological structure with all kinds of specialized capacities, and that's the marvel of the human condition.
Någonting som Michael Gesaniga och faktiskt också Josef Ludo, som var med tidigare i en podd, såg i den här forskningen, det var att vänster hjärnhalva, den verkar ha en språklig funktion, men den har också en funktion som en slags tolk som försöker skapa en sammanhängande historia av det som sker, det som vi upplever. Den bakar ihop allt till ett sammanhängande narrativ liksom.
Och det här med narrativ är ju väldigt intressant. Man har diskuterat väldigt mycket hur vi själva förhåller oss till vår omvärld utifrån ett narrativ. Hur vi placerar oss själva och förstår oss själva utifrån det här narrativet.
Mm. Och att vi har liksom en väldigt stark inneboende drift att skapa en sammanhängande historia. Och när vi inte ibland finns logik i saker och ting, då klistrar vi på det. Då försöker hjärnan dikta upp en förklaring. Och ett sånt här intressant experiment som visade det som de gjorde, det var när en försöksperson fick se en film som visades för vänster öga i vänster del av synfältet på en person som brändes. Och då blev personen, då, när patienten blev illa till mods av att se informationen. Informationen fanns bara i höger hjärnhalva. Och då frågade de honom, varför du verkar konstig? Och då sa han att jag gillar inte det här rummet, eller du gör mig obekväm. Och vänster hjärnhalva visste inte om det, men den diktar upp en möjlig förklaring till det här. För vi har hela tiden den här viljan att skapa ett kontinuerligt narrativ då.
Det jag tänker mycket på när du beskriver det här, det är ju liksom intuition. Som handlar väldigt mycket om att vi känner att någonting är rätt eller fel. Och sen på något sätt försöker vi nästan efterhand konstruera en rimlig förklaring till varför vi känner på det sättet. Tänker du att det här är en möjlig förklaring till intuition? Att på något sätt att hjärnhalvorna är i otakt?
Kanske är det ett uttryck för att vänster hjärnhalva på något sätt försöker hitta ett narrativ i det här. Låt oss höra vad Michael Gesaniga säger om vänster hjärnhalvas funktion som tolk.
Well, we discovered a number of years ago that the left hemisphere of the human brain seems to have a special module, if you will, a special capacity. And it is something that tries to put a story together about what it is that we feel, what it is that we do, to give it an explanation, a unity. And how we discovered that was in studying split brain patients, we could, through our various testing technologies, we could elicit a behavior from, say, the non-speaking right hemisphere, and the left hemisphere would observe the behavior, and instead of it seeming bizarre and strange, it just incorporated that behavior into the storyline that was currently alive in that person's personal narrative, their story. So what happens is you see that you can be tooling along in life and all of a sudden have a swing and an emotion one way or the other. And what happens generally, very quickly, we tie that a changed felt state into a story is to and give it a give an attribution to our the other cognitive things that are going on in our life. And you just see that we can set these experiments up and demonstrate it in the lab, but then we make the more general point that this is probably going on in life all the time.
En annan parallell här, det är ju faktiskt patienter med schizofreni som kan ha väldigt bizarra vanföreställningar.
Jag tänkte exakt på det också.
Ja, men som på något sätt blir väldigt logiska utifrån deras perspektiv eller deras upplevelser, deras psykotiska hallucinationer.
Precis. Och om man, det man har kunnat se är ju hos en del schizofrena i alla fall så verkar de ha ett ökat tankeflöde som kanske beror på att talamus som är en del av hjärnan där så mycket information passerar genom via optikortex, det är mer genomsläppligt. Så de har ett ökat tankeflöde där och då bombarderas hjärnan med sensorisk information och den där försöker man skapa någon slags logik i och den här tolken, den kanske fungerar som den ska, men den får för mycket information och då sätter den samman en möjlig förklaring som blir att man blir gasad från sina grannar eller hör röster eller den här typen av vanföreställningar som är förknippat med schizofreni. Liksom.
Ja, men som är vanligt att man har en radioapparat inopererad i hjärnan som kanske opereras in då av någon slags konspiration, någon underrättelsetjänst eller någonting. Och det är ganska logiskt utifrån att om man hör röster eller någon som pratar så är det rimligt att anta att man har en radio inopererad i hjärnan. Men för de flesta andra så inser man att det inte är rimligt. Och det här är också väldigt intressant att väldigt mycket av den tillvaro vi upplever reflekterar vi inte ens gånger över. Utan vi har det här med alltså common sense, någon slags allmän vardagsrationalism eller rationalitet som gör att vi inte på något sätt ens en gång överväger vissa möjligheter. Medan det här kanske bland patienter med schizofreni i mindre utsträckning är på det sättet. De på gott och ont är mer öppna för olika ovanliga förklaringar.
Absolut, och jag tänker på det som har varit ditt område också, kopplingen mellan psykisk ohälsa och kreativitet. Att kanske är så att man kan kanalisera det här ökade tankeflödet, då kan man göra något kreativt av det. Men om man inte kan det, då blir det liksom det blir psykotiska symptom då. Det kanske inte är slump.
Absolut, det där är ju Baron har ju diskuterat det här med controllable oddness, att liksom om man har stora kognitiva resurser så kanske man kan hantera ett större flöde än andra och det blir på något sätt ett risktagande nästan att ha det här ökade flödet så att man behöver ha resurser för att kunna hantera det och kan man inte göra det då blir det istället destruktivt.
Men om vi nu har alla de här substitutemen i hjärnan som drar åt olika håll och vill olika saker, hur kan det då liksom komma sig att vi ändå känner oss så enhetliga? För jag känner mig som en person. Jag känner mig inte som 1000 röster i huvudet som drar åt olika håll.
Och kan man ens gå och känna sig som 1000 personer?
Det vet jag i och för sig inte, men den förklaringen till varför vi kan känna oss så enhetliga, det tror Michael Gesaniga är just den här tolkande funktionen i vänster hjärnhalva, som jag förstår det.
So how come we feel so united then when no one is basically in charge and no one is calling the shots? It just feels like that.
Well, the narrative that we build is that who else is in charge? You know, if you see your hand go out and pick up a glass of water, you're going to have the natural hypothesis that, well, that's got to be me that's doing that. That's got to be me that's willing it. And yet, in fact, we have no idea how that works. We have no idea how you translate a thought, a will, into a motor act that carries out a discrete action like that. But we're not going, and we want ourselves to be wonderfully wired up and automatic and determined in a way. If I want to pick up a glass of water, I don't want my hand going for the doorknob. I want it to be a very determined system. But simultaneously, I can figure out that, who willed that thing? And I just build a model, and I say, I did. I build that model. And you build up a story of yourself through that notion that you can take anything you do and assign its willfulness to a something, and that something is yourself.
Det är ju spännande det här. Jag tänker, jag hade för många år sedan ont i ryggen, i nacken, i muskulaturen. Och då fick jag en sån här från min sjukterapeut, en sån liten massagegrej som är en liten elektrod på. Som man fäster på muskeln, jag tror att det heter TENS eller TEMS. Och den där ger ju elektriska impulser som kontraherar muskeln baserat på den här lilla elimpulsen, så säger jag. Och det är en väldigt märklig känsla om man sätter den på biceps, alltså på armen. Då börjar ju armen rycka liksom i takt med att den här elektroden skickar iväg en liten elstöt, så att säga. Och jag var ju fullt införstådd med att det var den här apparaten som kontraherade muskeln så att min arm rörde på sig. Men det var en väldigt märklig känsla att känna att det var någon annan än jag som rörde min arm.
Ja, precis. Och förmodligen så kan det vara så att vänster hjärnhalva kämpar hårt när du märker att armen rör sig och det är inte den som gör det, så att säga. Den försöker förstå vad som händer.
Ja, visst.
Men den här kunskapen kan kännas väldigt märklig när man inser att man själv kanske har de här processerna som är automatiserade, så har man en del av i sin vänstra hjärnhalva som försöker skapa ett narrativ och förklara varför saker jag gjorde post hoc, så att säga. Försöker hitta på en förklaring till det efteråt, när det själva verket har skett tidigare. Hjärnan har bestämt sig för det innan då. Så att många av de här fynden kan kännas nästan lite skrämmande. Liksom det stör en på något sätt att lära sig mer om det här. Så kan
det är en obehaglig känsla när man inser att man inte riktigt styr sitt beteende i någon mån. Jag tänker också, en annan viktig beröringspunkt här, det är ju det här med kognitiva scheman. Att vi har på något sätt en bild av oss själva i relation till vem vi är och vår kompetens, om vi är älskade eller inte älskade och så vidare. Och vi tenderar att bekräfta de här idéerna om oss själva när vi möter saker i vår omvärld som faktiskt bekräftar det här. Men vi tenderar också att bortse från saker som ifrågasätter den här bilden vi har av oss själva. Så vi förstärks hela tiden i vår eget narrativ av oss själva.
Mm. Låt oss höra vad Michael Gazzaniga säger om att det här kan vara lite kännas svårt att ta till sig.
Well, if you take it to the level of thinking about how a Boeing 777 works, right? You've got 150,000 parts, you've got 1,000 different computers on it, and the pilot's up there flying this big monstrous plane with all of its complexity by kind of playing with a joystick. You know, flying the plane. Well, there's all these layers between that joystick and the actual flight of the plane that are going through all these mechanisms, all these subcomputers, all these other modules, if you were in the plane, to get the job done. And something like that, some kind of general organization like that is going on in us. We're consciously aware of precious little about the actual functioning and actions of our body. It just seems to work. And how's it work? Well, it's got all these systems, subsystems, and we can't possibly know about them, but they're in there working, and over time, Mother Nature has built them to work in a way that is seamless with what we are calling our will to act, to move.
A thing that made me think differently about this was when I thought about the theory of relativity and how Einstein's theory was considered too far out for people at the time. It contradicted common sense too much. But common sense is nothing to be trusted. Common sense evolved to help us on the savannah or in a world where we don't live anymore, basically. It didn't evolve to make us understand time and space. And the same thing goes for the brain, of course. It did not evolve to reveal how it works to us. It just has to work. So it's, in a way, it's hubris, I think, to account too much for your common sense.
Absolutely. It's the paradoxes that finally break open a problem and get us to understand it at another level. All of a sudden, we will make an observation that just doesn't fit with our current narrative, whatever the topic is, and we've got to sit down and figure out why. And that... More often than not, comes up with a whole idea that is at odds with our common understanding of the world at that moment. That's when we're all at our best, and that's certainly when science is at its best, when it has to take a new finding into its consideration and change the current view of whatever it is because of that finding. That's the exciting part of it.
Jag håller med. Jag tänker omedelbart på den här idén om att jorden är platt, som är en fullt rimlig och common sense idé om vår tillvaro, tills man börjar ifrågasätta att jorden kanske inte är platt, för då skulle vi rimligen ramla av. Liksom.
Precis. Och Och det finns olika frekvenser av ljus som vi inte kan se. Det betyder inte att de inte finns, och det finns frekvenser av ljud vi inte kan höra. Och vår intuitiva uppfattning, vi kan förstå linjära samband bra, men vi förstår inte exponentiella särskilt bra intuitivt. För vi har inte haft så många sådana i naturen. Så att det vi betraktar vårt sunda förnuft är någonting som optimerats för att vi ska fånga lejon och möjligtvis hitta någon att para oss med på savannen. Det är ju så enkelt.
Mm.
Och sen så upptäcker vi att tid och rum och fungerar på ett helt annat sätt. Men bara för att det strider mot vårt sunda förnuft betyder inte att inte det är sant. Och samma sak när det gäller hjärnan, att den har inte utvecklats för att vi ska fatta den, utan den har utvecklats för att den ska funka. Och sen när man lyfter på locket så hittar man saker som är väldigt märkliga, men det betyder inte att de inte är sanna.
Nej, och det är väl högst relevant att det viktigaste är att vi funkar liksom på något sätt. Sen kommer det andra.
Som flygplanet. Jag frågade Michael Gesenninger hur hans kollegor har sett på den här forskningen och under årens lopp. Då.
Well, I don't know how to answer that. I made a living. it didn't run me out of town. I think the findings are straightforward and hopefully tangible, and there were so many representations of it and videos and demonstrations and all that sort of thing that it was just something that people accepted. There's nothing quite as compelling, however, than to actually see it. And over the years, we've had dozens of visiting scientists in the lab, and you come in kind of knowing about it and can discuss the papers that have been written on it and so forth. But then when they see it and do it, because they usually have their own experiment they want to try, it's always... It just is arresting. You just can't believe it. And yet there it is. But maybe getting at your question another way, it's still, in my new book, The Consciousness Instinct, I still say, look, we've got to come to grips with the fact that we know that a surgeon can disconnect the two hemispheres and take what was thought to be a conscious system and turn it into a double conscious system. And that simple finding then catapults you into the fact, well, wait a minute, maybe our whole thinking about how we're to think about how the brain enables us has got to change. Maybe it's not that a big network is in there generating some magic called our conscious self, but in fact, when you think it all through and consider all of that, you think maybe consciousness is very local to the specific capacities that we're talking about.
Medvetandet uppstår, menar Michael Gesenninger, i de här lokala systemen. Det finns inget centralt medvetandesystem i hjärnan, utan det är istället när de här subsystemen aktiveras som olika saker poppar upp i vårt huvud. Och vi har diskuterat medvetandet i flera avsnittet med i psykiatrikerna, bland annat med Daniel Dennett. Och en förklaring som jag alltid tyckt var rimlig, det är att liksom, vi har alla de här rösterna som drar åt olika håll i huvudet. Då behöver vi medvetandet för att kunna hålla en slags enhetligt beteende utåt, för att kunna agera konsekvent på något sätt. Vi skulle dra oss åt olika håll. Men Michael Gesenninger håller inte riktigt med om att det är så det ligger till.
What you just said is how you think of it. If you think of consciousness as a special thing that happens in the cognitive structure of the human brain, if, however, consciousness is this suitcase word that means how we behave as humans, and we're just calling that consciousness, then you can ask yourself, well, how does the human brain, or any brain for that matter, carry out its function? Well, that then gets you into the question, well, what is the basic architecture of a brain that allows for neurons to turn into mind? And that gets you into another level of question. So what I'm saying is that I see consciousness as it's basically an illusion, because it is a function of all of these specialized capacities we've been talking about as they bubble up to that moment of the present. And it's through time, as these bubbles come along, it's through time that we have this experience of a unity, but in fact it's the individual presence of these subsystems. Now, that is a lot to say, but if you think of it, I mean, the metaphor that helps you get there is bubbling brook. And each bubble comes up, that's the moment of consciousness, and then the next one, and then the next one, and the next one. And it is when they are stitched together through time, you get the unity that we always talk about.
Det är en otroligt intressant diskussion om man ser det på det här sättet att jag har system i hjärnan som till exempel reglerar, som bedömer mitt blodsocker just nu. Om det sjunker för mycket, då stiger aktiviteten i de här systemen och så bubblar det. Då, när det når en viss tröskelvärde så blir det plötsligt det som är mitt medvetande. För jag blir medveten om att jag är hungrig eller något annat. Om det plötsligt skulle gå en tiger här inne genom rummet så skulle det bli mitt medvetande, för då stiger aktiviteten i andra områden i hjärnan. Så att det skapas lokalt när aktiviteten i ett subsystem blir tillräckligt hög då.
Det är det som är mest dominant för tillfället.
Precis, så det finns inget centra, utan det är bara de här olika områdena som bubblar upp i aktivitet. Och det sätter vi ihop via vänster hjärnhalva till kontinuerligt narrativ. Liksom. Och det blir vårt medvetande.
Och hur skulle det här skilja från det som Daniel Dennett beskriver?
Jag tror att han är ute efter ungefär samma sak. Egentligen borde låta honom svara på det. Men att det är liksom han beskriver också som en illusion liksom, i sin bok. Att medvetandet är ungefär som en... liksom foldrarna på en dator. När jag klickar, lägger ner saker i folder på min dator, så är det egentligen inte det som händer i datorn. Det är ett user-friendly interface som man skriver, tror jag, någonstans. Mm. Men det som händer under ytan, alltså i datorn, det vet vi inte om. Och det är det som neurovetenskap i så hög utsträckning börjar förstå nu. Vad händer under ytan liksom, när vi lyfter på motorhuven?
Och i större utsträckning faktiskt börjar kunna manipulera.
Exakt, exakt. En väldigt spännande fråga kopplat till det här, det är ju ansvar. Om man ser att hjärnan är mer liksom automatiserad och skapar ett narrativ efteråt, vad betyder det i termer av ansvar, inte för minst för brott och straff då, om man börjar se oss liksom deterministiskt styrda biologiska marionetter eller något i den stilen?
Ska jag har väl något fritt val?
Ja, exakt, och då kommer vi in på det. Låt oss höra vad Michael Gesaniga säger om det. Han ser ansvar mer i perspektivet socialt kontext än ur hjärnforskning.
You got to be clear between how a machine works and the notion of responsibility. We all want to be, we have no problem saying that the cells of our body are automatic and they have these mechanisms and they produce this, that, and the other thing. And when we say that about the brain, everybody gets all upset. You know, oh, well, that means we're victims of a determined universe and there's no us in there calling the shots and so forth. That's not how you think about it. I want, as a human being, to have my body work in a way that's reliable and determined. I don't want to, as I say, pick up a glass and my hand goes to the doorknob instead. You know, I want the thing to work beautifully. Now, that's one level of understanding how we work. Now, for the notion of responsibility, that is a social concept. So if I'm the only person on the planet, there's no such thing as personal responsibility. Personal to who? There's nobody else to be responsible to. So it's a social concept, and I have to be held accountable for my actions by others. So once you're in a social group, the notion of personal responsibility is this thing that we can all subscribe to, and I personally think we have to have a tough view on it. Everybody's responsible for their actions in a social network. That's where responsibility is to be found and understood. It's not to be found and understood in the brain. The brain is this mechanism that allows us everything that we're experiencing. But once there's another human being in the world, I have a responsibility to them and they have one to me, and we're going to set those rules up and live by them, or it all gets crazy. If you have this layered view, it's at the social layer that you understand responsibility. It's not in terms of brain mechanisms.
Så vad vi än kommer hitta med hjälp av hjärnforskning, så kommer det ändå inte ifrån ta oss ansvar. Det ska vi se i ett socialt kontext.
Men det är inte så lätt alltså. Jag tänker, åtminstone i juridisk mening, så finns det ju ändå vissa psykiatriska tillstånd som går med, vad jag förstår, att det får konsekvenser för vilket straff man utmäts.
Absolut. Det här är det är en otroligt svår fråga. Ibland känns det lite som att det argumentet är ett sätt att bara komma runt att det blir helt ohanterligt om man börjar se oss för deterministiskt styrda. Konsekvenserna i ett samhällsperspektiv blir helt groteska. Då.
Ja, det blir lite som Kant på något sätt. Att det går inte att fatta, men det finns någonting där som...
Exakt. Något som jag tycker också är en sån här intressant filosofisk fråga, det är att om vi lär oss allt det här om oss själva då, om vi lär oss allt om hur minnen uppstår, hur känslor uppstår, till och med hur medvetandet uppstår, om vi börjar förstå det, hur förändrar det synen på oss själva?
What happens when we know a lot more about the brain and about ourselves? We already know a lot, but if we have sort of complete understanding about our emotions and memories and how we function, how will that change society, you think? This is really the first time that we have been able to look inside and look under the hood and see what's driving us. And you could argue that basically all art has been an attempt to describe human nature. And now we have the possibility to really do that in a deep way that we have not been able to do before.
I mean, people worry about that a lot, as you know. And yet I've always been taken with the physicist Richard Feynman's answer to that puzzle. And people used to use him because he was a theoretical physicist and understood things that most of us can't spell. He said, his humanist friends would say to him, you know, when you look at a rose, you know, you can't see its beauty anymore because of all this knowledge you have. He said, what are you talking about? I see the beauty in the rose. It's a fantastic piece of work of Mother Nature, but more than the average person, I also know its biology, its underpinning, its physical structure. I see all kinds of dimensions to it that other people don't see because of my work in science and so forth. So I think that when the more we know about how things work, one can sit back and see them working in not only others but yourself and be amused by sometimes what's going on when we can frequently think in our egotistic way that there's something other more grand going on. It's not. This is how it works, and we're here to enjoy it, and it's great. And I'm happy with that. I'm not puzzled by that or find that frightening at all.
No, I totally agree. I think it's even more fantastic the more you learn about it. It's just more and more fascinating. It doesn't take away anything. It just adds, to my experience.
Yeah, I guess if you know, certainly you get older as I am now, and if you had your life experience, I mean, what's the one thing that comes through? Wherever you go in the world, wherever you talk to, 99.9% of us have rapport with each other because we're all basically working and worrying and thinking about the same stuff. And the esoteric part that we spend our times puzzling in higher education, those are great. But that's most of the world is interacting at this other level, and it's working fine, and it's a big part of it. If people shut themselves off from that, they're missing life. You know, so I don't know what I'm trying to say is, but just the way our species has been built and the way it adapts to interpersonal, social, all kinds of challenges is wonderful. And that's something to be enjoyed.
Jag tycker att det är intressant med den här liknelsen med rosen. Det finns ju forskning som visar att personer som är till exempel kunniga på klassisk musik, där ser man att hjärnan aktiveras på ett annat sätt om de personerna lyssnar på musik jämfört med om en genomsnittlig person lyssnar på musik. Och i synnerhet så aktiveras just vänstra delen av hjärnan i större utsträckning. Därför att det är antagligen så att man då också analyserar det man lyssnar på och man förstår liksom svårigheten och uppskattar de utmaningar som den här... Ja, den som gör musiken har åstadkommit. Så att det är ändå så att man liksom uppfattar saker på ett annat sätt när man faktiskt förstår mer om hur det uppstått. Personligen så tror jag lite som du, Anders, att det blir snarare en större njutning, därför att man inser liksom, dels kan man uppskatta det för någon slags holistiskt, men man kan också förstå det fantastiska i att det har kommit till. Men det finns ett undantag här, och det är ju ofta när det är ganska mediokra filmer och såna här saker som är helt overkliga. Där har man ju, jag menar, om man till exempel utbildar läkare och förstår vissa saker som inte är möjliga rent medicinskt, då är det väldigt svårt att se på resten av filmen, tycker jag, om man liksom inte tror på det som beskrivs.
Ja, det är en bra poäng. Men det blir, jag tror också att den här typen av kunskap kan... det reducerar inte någonting. Jag håller med Richard Feynman som är fysiker, som är fantastisk. Alla, jag rekommenderar verkligen att läsa böcker av honom som Surely You're Joking, Mr. Feynman, som är fantastisk. Som säger att det är, bara för att man inser de här sakerna så tar inte det bort någonting av fascinationen och liksom den subjektiva... Nej, men olika...
Historiskt sett så är det här kampen mellan på något sätt upplysningen och den romantiska episoden, eller hur? Där upplysningen stod för det här att vi skulle förstå vår omvärld och tro på utveckling och progression så att säga. Och så kom liksom romantiken och sa att det stämmer att vi ska ut i skogen och bara uppleva saker. Så det är klart att det finns den här, alltså, det oscillerar liksom genom historien, vår strävan efter att förstå och vår oro över att vi ska tappa någonting på vägen. Det finns någon slags spirituell upplevelse här som många menar att vi går miste om.
Mm, jag förstår det, men personligen tycker jag inte det. Och det är fascinerande att prata med honom, för han är otroligt bra kombo tycker jag av extremt intellektuell person men ändå otroligt laid back på det här sättet som amerikanska västkust intellektuella ibland är. Liksom.
Ja visst, så undrar man ju lite. Det han säger i princip att mesta tiden så funderar han på andra ganska rudimentära saker. Liksom.
Glöm inte
men
livet.
Men jag tror liksom ändå att han funderar rätt mycket på de här sakerna också, om jag ska vara helt ärlig.
Jag tror det. Och för den som vill lära sig mer om det här så dels läs Kluven, men framförallt så höll han ett antal föreläsningar i som heter Gifford Lectures som finns på YouTube. Och de är fruktansvärt bra. Det finns 6 föreläsningar tror jag. De är en timme vardera. Och det är bättre än någonting annat ni hittar på HBO och Netflix och allt vad folk lägger sin tid på. Så att kolla in dem om ni är intresserade av de här. Och han är en otroligt klok och spännande person att lyssna på alla.
Och då lär man sig uppskatta sin hjärna lite mer kanske.
Jag tycker det, absolut. Och istället för att se serier som man bara känns ihåliga. Det här var dagens avsnitt av Psykiatrikerna där vi träffade Michael Gesaniga. Jag heter Anders Hansen och min kollega heter Simon Kjager.